Sveriges Radio.
Han hade gjort sig till en solid gestalt i Spanien. Han var kung över ett land av republikaner. Så folk kanske inte var monarkister, men de var juancarlister.
Madrid, augusti 2020. Det är sensommar när Juan Carlos den första, tidigare kung av Spanien, lämnar Zarzuela palatset. Inga kameror, inga fanfarer, inget viva el rey. Han gör det frivilligt. Inget krig eller domstol har tvingat honom. Flera år har gått sedan skandal efter skandal nystades upp och han fick lämna tronen. Med kallt huvud lämnar han Spanien. Han tänker att det är tillfälligt. Att stormen kommer att lägga sig. Pressen kommer att lugna sig. Han ger sin son utrymme. Han vet inte då att han kommer att bli kvar. Abu Dhabi är hans hem nu. Hur hamnar han här? Du lyssnar på Petride om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung.
You're a king who pays taxes in this country like anyone else.
Han är kung och det märker man när man träffar honom att det är det han har fostrats till.
Mannen som ledde Spanien från diktatur till demokrati.
Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet. Det finns ju föreställningar, tankar, idéer om att Juan Carlos var insyltad i kuppförsöket.
En före detta kung som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money. And he got very angry with me.
Och man började misstänka att det låg så mycket mer bakom där. Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen fortsätter att skapa protester.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Man kunde se att opinionen svängde så negativt till Juan Carlos nackdel att man faktiskt ansåg att kungahuset var i fara.
I think the problem really pertains to the fact that Juan Carlos was protected by the Spanish constitution and is inviolable.
Nu väntar han på att få komma tillbaka till sitt Spanien och bli förlåten.
Juan Carlos verkar vara ganska ledsen och besviken över situationen.
Jag heter Vendela Lundberg. Och 89 år tidigare. Våren 1931. Madrid. För sista gången går kung Alfonso den 13:e ut från dörrarna av det kungliga palatset. Som aldrig kommer att vara den spanska kungliga familjens bostad igen. Ett liv i exil börjar för den kungliga familjen. Lokalvalen visar att han inte längre har folkets stöd. Han vill undvika inbördeskrig.
Det var ett land som låg bakåt i tiden i jämförelse med sina europeiska grannländer på många sätt.
Det här är Jakob Levander. Han är statsvetare och Spanienexpert vid CIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier.
Men samtidigt så hade liksom storbönder och adel en väldigt framträdande roll i samhället. Det blir en ohållbar situation för monarkin i Spanien.
Alfonso lämnar landet. Monarkin faller och den andra spanska republiken utropas. Det är år av förändring. Nya reformer införs. Kvinnor får rösträtt. Adens och kyrkans makt begränsas. Framtidstron som har byggts blandas snabbt med oro. De politiska motsättningarna är djupa. Strejker och protester avlöser varann. Konflikten exploderar år 1936. General Francisco Franco leder en militärkupp som utlöser ett brutalt inbördeskrig.
Pathé Gazette brings you some remarkable pictures of the Spanish civil war in Barcelona. Many in the city are in a state of terror. Barricades have been erected in almost every street, and behind them the popular party keeps up a desultory firing.
I tre år pågår kriget. Hela städer bombas ner, familjer splittras. Hundratusentals människor mister livet.
La guerra ha terminado.
1939 står Franco som segrare. Diktaturen tar form. Människor fängslas. Många avrättas.
Spanien är ett land som är ockuperat av sin egen armé. Så då formade Spanien som en nationalkatolsk militärdiktatur. Och det var så man fortlöpte. Man försökte att vara en autarkisk stat. Det vill säga att man skulle vara oberoende från omvärlden. Det visade sig vara omöjligt.
1947 förklarar Franco Spanien återigen som en monarki. Men utan kung. Tronen står tom.
Franco var i grunden en monarkist. Det får kanske också förklara varför Franco vände sig just till Bourbonerna eller till Spaniens monarker för att ta över efter hans död. Därför han vände sig till Juan Carlos.
Det är natt och på tåg på väg till Spanien sitter den 10-årige Juan Carlos de Borbón y Borbón vaken. Han är så nervös att han inte kan sova. Snart ska han få se det landskap som hans pappa talat så mycket om. Han undrar om han kommer känna igen sitt eget land.
I Spanien är det vanligt att man har två efternamn. Ett kommer från mamman och ett från pappan. Varför man har det är för att man bland annat ska kunna följa båda sidor av släkten.
Det här är P3Ds reporter Pilar Leguizamo.
Just i Juan Carlos fall så har han samma efternamn två gånger. Och det är ju för att hans föräldrar är kusiner.
Juan Carlos är son till kung Alfonso den 13:e. Hans pappa är Don Juan de Borbón, greve av Barcelona. Och hans mamma, Maria de las Mercedes, och syskonen, Pilar, Margarita och så är det den yngre brodern, Alfonso.
Familjen, de levde ett ganska rörigt liv.
Vi hör Aftonbladets hovexpert, Jenny Alexandersson.
De installerade sig först på La Maurice i Paris, ett lyxhotell. Rotades aldrig riktigt där och de fortsatte till London. Bodde på The Brown, också ett annat lyxhotell. Väldigt vanligt för kungligheter som gick i exil att det var så man levde innan man slog ner bopålarna på riktigt. Men familjen trivdes inte i London heller. Så man flyttade till Italien, slog sig ner i Rom. Och där stannade man ändå ett tag och det var där då som Alfonso den 13:s barnbarn Juan Carlos föddes 1938.
Det är alltså Juan Carlos pappa Don Juan som är näst på tur i tronföljden.
För Franco avskydde Don Juan med ganska stark passion. För Don Juan var en ganska liberal person på många sätt och vis.
Men Don Juan har gjort en överenskommelse med Franco.
Juan Carlos var ett oskrivet kort.
Planen är att monarkin ska återinföras i Spanien, men att den ska återskapas från grunden av Franco med hjälp av lille Juan Carlos.
Att få hem Juan Carlos var väl ett sätt att säkra den nationella rörelsen eller de frankistiska principernas överlevnad i Spanien.
Väl framme i Madrid kommer Juan Carlos fram till Via Verde-stationen, där bara godståg annars brukar stanna. Franco vill att han anländer diskret. Där möts Juan Carlos av tre långa äldre män. De är pålitliga vänner till monarkin och till Franco. De hälsar. Har ers majestät haft en bra resa? Det här är början på ett ganska ensamt liv.
Så blir den här bilden av Juan Carlos när han anländer till Spanien ensam där i militärkläder och tas emot av ett gäng frankistiska tjänstemän och högdjur. När han står där med den här tomma blicken hos ett väldigt ledset och ensamt barn. Den blir så himla tydlig och ganska hjärtskärande faktiskt.
...1956... Estoril, Portugal. Det är skärtorsdagen och Juan Carlos är på besök i familjehemmet. Alla går på morgonmässan. De trotsar regnet och följer sedan med Alfonso när han vinner semifinalen av en golftävling. Efteråt finns det inte så mycket att göra. Regn forsar ner. Det här är det som händer sen, officiellt. Juan Carlos, nu 18 år gammal, och Alfonso, som fyllt 14, plockar upp pistolen som de dagen innan skjutit gatlyktor med. De springer upp till rummet på övervåningen. De rengör vapnet. De tror att kammaren är tom. Det är den inte. Diktatorn Franco och pappa Don Juan går snabbt ihop.
Det här var ju en total katastrof. Och självklart så vill man inte ha en rättsprocess. Man vill inte kontakta polisen. Man vet att det här kan bli en sån stor skandal. Att det kan äventyra Juan Carlos roll. Att ta över efter Franco.
Franco beordrar den spanska ambassaden i Lissabon att skicka ut ett telegram. I meddelandet så står det att bröderna har råkat avfyra en revolver när de rengjorde den. Man skriver att Alfonso har fått ett skott i huvudet och att han har dött.
De böjer sanningen för att skydda monarkin.
Den italienska pressen publicerar en helt annan version där de säger att Juan Carlos är den som håller i vapnet när skottet avlossas.
Det finns många versioner av händelsen. Men när krutröken lagt sig blir sanningen mer tydlig. Det var Juan Carlos som höll i revolven.
Och det här var ju självklart en stor tragedi för hela familjen. Inte minst för Juan Carlos, men också för Don Juan.
Alfonso dör i pappa Don Juans armar. I en växande blodpöl håller han om sin son. Det sägs att han också håller i Spaniens flagga.
Det här har inte Juan Carlos talat om på djupet egentligen, utan det här är ett område för gissningar.
Ahora lo echo mucho de menos. No tenerlo al lado, poder hablar con él, poder discutir con él. Estábamos muy unidos y vamos, yo le quería mucho y él me quería mucho.
Juan Carlos säger i dokumentären Yo, Juan Carlos Reide i Spanien att han saknar sin bror, att de var nära och älskar varandra så mycket.
Pappa Jean, han kastar den här pistolen i havet.
Någon utredning av Alfonsos död görs aldrig.
Man vill inte väcka upp någon skandal. Man vill att det här ska lägga sig.
48 timmar efter döden kommit för att hämta Alfonso skickar Don Juan bort Juan Carlos tillbaka till Spanien.
Och lite grann så blir det på bekostnad av Juan Carlos hälsa i det här. Han har sett sin bror dö.
Man behöver nog inte vara särskilt, ha särskilt vid fantasi för att föreställa sig att han måste ha lämnat ett outplånligt sår i honom.
Siempre que te pregunto que cuando, como y donde.
Ung och privilegierad, bevakad. Han vet att han är en bricka i ett större spel. Den unge Juan Carlos, kadetten, framtidshoppet, har ett rykte om sig som en charmör, en mujeriego. En dag kommer en uppmaning från Franco. Det är dags för Juan Carlos att sluta flörta och istället gifta sig.
Den spanska exilkungliga familjen behövde en blivande drottning.
Senare i sina memoarer kommer han att tona ner sina tidigare romanser. Ungdomsaffärer, mest dans, skriver han. Men nu krävs något annat.
Om nu Juan Carlos en dag skulle sitta på tronen i Spanien igen, då vill de ha en drottning som passade in.
1961 möter han henne på riktigt. Juan Carlos är 23 år.
Och valet föll på prinsessan Sofia, en dansk-grekisk prinsessa med den rätta bakgrunden, den rätta utbildningen, ett fantastiskt vackert utseende. Hon var perfekt ute i fingerspetsarna.
De har setts hastigt tidigare på en kryssning. Nu möts de igen på ett bröllop.
1961 så bad han Sofias pappa om att få gifta sig med prinsessan. Och han gjorde det med orden, jag tar Sofia med mig hem. Och ett år senare ungefär så var han gifta. Och sen i ganska snabb takt så kom barnen.
Paret får barnen Elena, Kristina och till sist Felipe. Idag Felipe den sjätte. Juan Carlos och hans familj har nu flyttat in i Palacio de la Zarzuela i Madrid. Franco följer deras varje steg. Regimen ser allt, kontrollerar allt.
Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor.
1969 är året då Franco äntligen pekar ut honom som efterträdare. Hans nya titel i Francos nya monarki blir prins av Spanien.
När han utnämns till Francos efterträdare så har han ju hela den frankistiska statens legitimitet bakom sig.
Juan Carlos lovar lojalitet till frankismen inför parlamentet och inför världen.
Juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del rey.
Men det är fortfarande Franco som sätter tonen. I sitt jultal säger han att allt nu är bundet och säkrat. Nu finns det inga lösa ändar längre. Verkligheten visar sig snart vara en annan. De sista åren blir Franco allt svagare. Sjukdomarna avlöser varann och diktatorn syns allt mer sällan offentligt. I takt med att hans hälsa försämras ökar också osäkerheten kring regimens framtid. Det Spanien som han vill se resa sig är kvar i ekonomisk osäkerhet och isolation från omvärlden.
Spain is still waiting for the end. Inside the Pardo Palace, 8 miles from Madrid, Francisco Franco, head of state, head of the army, the man who's dominated Spain for 36 years, still fights for his life. Outside, the people he's ruled have kept their vigil, for they know his death will change their lives.
Oktober 1975. Juan Carlos besöker Francos dödsbädd. Diktatorn har bara några dagar kvar att leva. Franco är vaken och tar Juan Carlos hand i sin. Ers höghet, jag ber er bara om en sak. Håll landet enat.
Det här var ju en befolkning också som levde i rädsla. För att många, en stor del av befolkningen hade levt igenom de första åren i kriget.
Sabía más o menos lo que quería. Pensaba que España había que...
I dokumentären Yo Juan Carlos Rey de España säger Juan Carlos att han visste redan i stora drag vad han ville. Att Spanien behövde ett nytt system. Premiärministern Carlos Arias Navarro framträder i TV. Med sorgtyngd röst meddelar han:
Españoles, Franco ha muerto.
Franco dör och lämnar bakom sig ett oroligt land. Två dagar senare är Juan Carlos kung.
Queda proclamado rey de España Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Han är tvetydig under sitt första tal.
España es el núcleo originario de una gran familia de pueblos hermanos.
Kanske är han medveten om sin publik, frankiska parlamentet. Han hyllar Franco som en enastående gestalt i historien. Någon som Spanien aldrig kommer att glömma.
La idea de Europa sería incompleta sin una referencia a la presencia del hombre español.
Men han säger också någonting annat. Han påpekar att spanjorer är europeer och att landet därför måste knyta sig till Europa.
Det kan låta självklart idag, men då, för att Spanien ska bli en del av Europa på riktigt, så behövs det att landet moderniseras och att man samarbetar mer med sina grannländer. Och för att sen kunna vara en del av EU behöver Spanien en mer liberal politik och framförallt bli en demokrati.
Åren mellan Francos död och 1982, då regeringsskiftet sker, kallas La Transición.
Många förknippar ju Juan Carlos med den lyckade spanska transitionen.
Det är tiden där Spanien går från en fullständig diktatur till en demokrati. Det är med hjälp från sin gamla lärare i konstitutionell rätt som Juan Carlos får råd och stöd i att avveckla diktaturen inifrån. Istället för revolution, en juridisk nedmontering.
Det här ska ske från lagen genom lagen till lagen. Det är alltså från nuvarande lagstiftning genom lagstiftning till ny demokratisk lagstiftning. Så det är inget brott med den tidigare regimen. Det är en regim som byter skinn, om man så vill.
Det är en balansakt att förändra Spanien utan att provocera militären till revolt. Att öppna upp landet utan att förlora kontrollen. Francos diktatur har gett Juan Carlos stor makt. Nu använder han den för att tvinga bort den Franco-trogna premiärministern och tillsätta en mer reformvänlig efterträdare. 1977 hålls de första fria valen sedan inbördeskriget. Året därpå röstar spanjorerna ja till en ny konstitution. Jubel fyller gatorna. Rösterna från folket hörs över hela landet. Och Spanien blir en parlamentarisk monarki. Regeringen styrs nu av parlamentet och premiärministern. Den nya konstitutionen ger också självstyre till regioner som Katalonien och Basken. Och den garanterar grundläggande rättigheter för människor i Spanien. Men demokratin är ung och den är skör.
Det fanns en rädsla i det här att vi vill inte riktigt ge oss ut på nya politiska äventyr. Rädsla var det viktigaste, snarare än att hela spanska befolkningen var demokrater.
Juan Carlos har under den här tiden en mycket mer aktiv roll i statsskicket än vad hans son Felipe har idag.
Juan Carlos var en garant för att det här skulle inte äventyras. Det här var stabilitet på något sätt.
Kungen föreslår premiärminister. Han skriver under lagar. Han har makt att upplösa parlamentet. Man brukar säga att monarkin i Spanien har en extra makt som bara används vid djupa kriser.
Men alla är inte med på förändringen. Inom militären växer missnöjet. Vissa tycker att det har gått för långt. För mycket demokrati. För mycket självstyre. Och så... Den 23 februari 1981. Klockan slår 18.23. Dörrarna slås upp. Lugnet i spanska kongressen bryts plötsligt. Överstelöjtnant Antonio Tejero stormar in. Bakom honom 200 officerare från civilgardet. Han lyfter sin pistol. ...35 skott avlossas mot taket. Antonio Tejero beordrar polisen att lägga sig ner på marken. Allt fångas av tv-kamerorna för Televisión Española. Bilderna skakar hela Spanien. Politiker syns sittande eller på golvet. Det är hundratals parlamentsledamöter som hålls gisslan. Idag vet vi att kuppförsöket misslyckades. Men den kvällen vet ingen hur det kommer sluta.
Det som kuppmakarna ville uppnå var att rulla tillbaka de demokratiska framstegen eller de demokratiska reformerna som man hade genomfört.
Demokratin är bara 3 år gammal. Nu hänger den i luften. Timmarna går och Spanien väntar. Varför säger kungen ingenting? Och på vilken sida står han? Bakom kulisserna sitter Juan Carlos tillsammans med generalsekreteraren för kungahuset. De ringer general efter general. Han kartlägger militärer över hela landet. Vilka är lojala? Vilka tvekar? Om militären inte är på hans sida har han inte en chans. Klockan 01.14 på natten. 7 timmar har gått sedan parlamentet stormades. Då syns kungens bild på tv. På sig har han sin militäruniform, rak i ryggen, en allvarlig blick.
Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la junta de jefes de estado mayor que tomen todas las medidas necesarias.
Han säger att han gett order om att försvara konstitutionen.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna.
Kronan är en symbol för beständighet, den enar. Han gör det smärtsamt tydligt. Under inga omständigheter kommer han att acceptera att den demokratiska processen som spanjorerna röstat fram avbryts med våld. Det här är det avgörande ögonblicket.
Och därför så var ju hans roll så pass viktig eftersom han satte ner sin auktoritet och sin legitimitet egentligen genom att sätta sig emot kuppmakarna och skicka tillbaka dem till kasernerna igen.
När det står klart att kungen inte stödjer kuppen faller stödet i militären. Kuppmakarna kapitulerar efter 18 timmar. Det är här bilden av demokratins hjälte föds. Juan Carlos den första, kung av Spanien.
Under åren så börjar man ju fundera över varför det tog så många timmar för Juan Carlos att agera innan hans tv-tal. Vad gjorde han under de timmarna? Och långt senare så läcker det inspelningar som spär på de här teorierna ytterligare.
Det finns ju föreställningar, tankar, idéer om att Juan Carlos var insyltad i kuppförsöket på ett annat sätt än vad vi tror idag. Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
En teori som har cirkulerat i efterhand är att han låter kuppförsöket ta form för att sen kliva fram som en hjälte när det väl går för långt.
Men de här tankarna på att han ville liksom locka fram eller flirta med ett kuppförsök men sen insåg att nej, vänta, det här fungerar inte. Såna teorier finns ju, men sen har inte jag sett några övertygande bevis för att det skulle vara på det sättet.
Oktober 1981.
Ladies and gentlemen, the president of the United States and Mrs. Reagan.
Det har gått några månader och Juan Carlos är på statsbesök i USA. Han välkomnas av president Ronald Reagan.
That the traits Walt Whitman described a century ago well characterize the leadership of King Juan Carlos. We welcome you, your majesties, and are grateful for your dedication to your country and to your ideals.
Kungen är lång, längre än USA:s president. Han rör sig lugnt och kontrollerat. Den marinblå kostymen sitter perfekt. Blicken är stadig. Vid hans sida, drottning Sofia i en matchande dräkt.
Is the progress and well-being of our people within the global context of the noble principles of peace, understanding, freedom and prosperity for all mankind. We also wish at this time to express to the American people.
Juan Carlos talar om fred och frihet.
Han var ett viktigt ansikte utåt i Spaniens sätt att få en ny position i världen som ett öppet land.
Juan Carlos är nu inte bara kung. Han är symbolen för det nya Spanien. Valet 1982 markerar slutet på La Transición. Socialisterna vinner absolut majoritet. Maktskiftet går lugnt till. Spanien stabiliseras.
Man börjar bli del av det internationella systemet igen. Och det här var någonting som var väldigt viktigt.
Landet öppnas. Ekonomin växer. Och världen ser på Spanien med nya ögon.
Så på det sättet är det en period som präglas av modernisering.
Och i centrum står Juan Carlos den första. Ett ord börjar användas som honom. Campechano. Han är helt enkelt folklig, avväpnande.
Han har alltid varit en person som har lyckats föra sig i de flesta samhällsskikten. Han gillar att käka kikärtor, han gillar att slänga käft med folk, han gillar att dricka vin.
Eran som kallas Juan Carlismo börjar ta form.
Spanien stod bakom Juan Carlos snarare än sitt kungahus nödvändigtvis.
Somrarna på Mallorca är heliga. De tillbringas i Mariventpalatset.
Juan Carlos, han levde väldigt väl på sitt goda rykte.
Jenny Alexandersson.
Tack vare att han hade hjälpt Spanien att bli en demokrati och avvärt den här militärkuppen så hade han ju redan spanjorernas förtroende.
Kungen är en ung och sportig familjefar. Han älskar havet, segling, jakt. Och spanjorerna älskar honom.
Och han hade deras kärlek också på det viset att han var en karismatisk regent. Han visste vad han skulle säga, hur han skulle agera. Han hade en väldigt stolt och liksom reslig kroppshållning som gjorde att man fick respekt för honom samtidigt.
Han rör sig mellan presidenter och servitörer med samma självklarhet, skakar händer och skrattar högt. Efter den engelska drottningen är han den monark som gör flest statsbesök. Under 80-talet är det många internationella ledare som besöker Mariventpalatset. Kung Hassan den andra av Marocko, Irans sista drottning Farah Diba, senare också Mikhail Gorbachev och paret Clinton.
Några av de mest minnesvärda gästerna i Mariventpalatset är prins Charles, som idag är kung Charles, och Diana. Diana berättar senare i en intervju att hon inte står ut med Juan Carlos, att han är en playboy och att han flörtade öppet med henne till och med framför drottning Sofia.
Olympiska spelen blir ett internationellt genombrott. En stolthet för Spanien där Juan Carlos och kungahuset visar sin bästa sida.
Det talas om honom som ganska avgörande gestalt för att liksom få in OS till Barcelona till exempel, som kanske är ett av de mest lyckade exemplen någonsin på en olympiad.
Juan Carlos berättar i dokumentären A Year in Spain.
All topics of Spain saying mañana, it's not anymore. That we are really precise, and we know how to organize, and we know how to deal with a problem like an Olympic game.
25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la era moderna.
När olympiska spelen invigs är det kungen som förklarar dem som öppnade. En symbolisk roll, men en kraftfull sån. Opinionssiffrorna är höga, respekten djup. Och fram tills nu har pressen skrivit försiktigt. Demokratin är fortfarande ung. Monarkin är en symbol för stabilitet. Något som spanjorerna vill skydda.
De dyrkade verkligen sin älskade kung. Och de hade liksom inte anledning att ifrågasätta honom under den perioden.
Men bakom den offentliga bilden finns ett privatliv.
Han kunde ändå skämta, han bjöd på sig själv. Men det här gjorde också att han kanske delvis hade ganska lätt att manipulera andra människor.
Under 90-talet börjar pressen skriva mer om kungen.
Det började spridas rykten om att Juan Carlos hade andra kvinnor vid sidan om. Under den här perioden så sägs det ju att han hade runt 1500 älskarinnor. Hur man nu hinner med allt det.
Pressen skriver om en kvinna man kallar för ryktets dam. Hennes namn är Marta.
Det påstås att de också hade en mångårig relation samtidigt som Sofia inte ska veta någonting om detta.
Hennes familj tillhör överklassen och hon är en person som figurerar i skriverier om Juan Carlos än idag.
Det sägs också att hon bor tillsammans med exkungen i Abu Dhabi. Att hon är hans sällskap där nere.
Juan Carlos och Marta träffas på Mallorca. Hon är lång, mörkhårig och elegant.
Y así de claro, la verdad que Ramos nunca he sido tan feliz.
I ett inspelat samtal med en nära vän säger Juan Carlos att han aldrig varit lyckligare än med Marta.
Samtalet spelas in på 90-talet av spanska säkerhetstjänsten i hemlighet. Men inspelningen blir inte offentlig förrän 2017 när tidningen Okej Diario publicerar den på nätet.
Marta kommer aldrig tala öppet om relationen. Men inte alla håller tyst. Tidigare på 80-talet fanns Barbara Rey i kungens liv.
Hon var en spansk tv-personlighet, väldigt känd och väldigt populär.
Hon är skådespelerska och symbol för El Destape. Tiden efter Francos diktatur där nakenhet blev tillåten i spansk film, efter år av censur.
Det fanns också en väldigt tråkig baksida till den relationen, för att Barbara Rey, hon hade en son och hon lät den här sonen fotografera henne och Juan Carlos i väldigt intima stunder.
Barbara Rey samlar på sig en bank av inspelade telefonsamtal och bilder.
Och baktanken med de här filmerna och bilderna var att sätta press på kungen.
Det här materialet cirkulerar på redaktioner runt om i Spanien, men inget publiceras då, utan det kommer ta många år innan något läcker.
Under åren kommer spanska säkerhetstjänsten betala Barbara miljonbelopp för att inte sprida känsliga bilder och inspelningar med kungen.
Och många spanjorer har ju räknat det här som, ja men, som något av det sämsta som kungen kanske har gjort, förutom utskandaler och annat, just i att han låter spanjorerna betala för hans misstag.
I de här inspelningarna så hörs Juan Carlos prata om sitt privatliv, men också om en av männen bakom kuppförsöket 1981. Han säger att han är förvånad över att mannen aldrig avslöjat vad han vet om kuppen, trots att han har suttit i fängelse i flera år efter försöket. Och det väcker misstankar och spekulationer om vad kungen egentligen kände till om kuppförsöket.
Bilden av Juan Carlos som en garant för den spanska demokratin håller i sig långt in på 2000-talet.
Jag har ju träffat honom i kungliga sammanhang.
Hovexperten Jenny Alexandersson.
Han är reslig, eller han var det i alla fall innan han åldrades och fick mycket krämpor. Stolt, han är en typisk barn av sin tid. Han är av den generationen kungligheter som, ja, men som verkligen tar ämbetet på mycket stort allvar och som på något sätt inkorporerat det i sin identitet. Han är kung och det märker man när man träffar honom, att det är det han har fostrats till och det är det han är.
Den bilden bekräftas gång på gång.
Ja, första gången som jag såg honom, det var i Madrid när Felipe och Letizia skulle gifta sig 2004. Jag stod på pressläktaren, regnet öste ner, stackars brudpar som fick en sådan bröllopsdag.
Och när kungaparet väl anländer är det med pompa och ståt.
Och man kunde se både på Juan Carlos och drottning Sofias hållning att det här var en dag som de var mycket, mycket glada över.
Det är en familj i centrum, ett kungahus i medvind.
Nu har tronarvingen äntligen gått första steget mot en familj och i sin tur kommer skaffa tronarvingar framöver. Det är ju det som monarkierna handlar om väldigt mycket.
Under några år ser allt ut att fortsätta som vanligt. Tills kungafamiljen dras in i en korruptionshärva. Nås-skandalen.
El escándalo Urdangarín. El yerno del rey era imputado por corrupción y tenía que enfrentarse a los tribunales.
Kungens dotter, prinsessan Kristina, hon blev den första kungligheten i Spanien att ställas inför rätta.
2010 öppnas en utredning i Palma om den ideella organisationen Instituto Nos.
Det handlar egentligen om hennes man, den förrätta handbollsspelaren Iñaki Urdangarín, och deras förfogande över en fond.
Året därpå blir det känt att Iñaki Urdangarín formellt är misstänkt för förskingring. Under tiden då han var en aktiv del av kungahuset fick han regionstyret på Balearerna och i Valencia att skriva under uppblåsta kontrakt för sport- och turistevenemang utan offentlig upphandling.
Statliga pengar gick in i den här fonden. Deras uppgift var att faktiskt fördela pengar till människor som, ja, olika projekt som då berördes av den här fonden.
Pengarna går inte till välgörande ändamål. De slussas istället vidare till privata bolag.
Man har då hittat bevis för, och som har presenterats i rättegången, att i alla fall Iñaki Urdangarín och hans kompanjon på något vis har tagit pengar från den här fonden. Det har gått till privat konsumtion, till lyxliv, till resor.
Företagen ägs av Urdangarín och infanta Kristina, Juan Carlos dotter.
Man har också kunnat se, hävdar man, att prinsessan Kristina varit medveten om det här, att även hon har använt pengar från den här fonden.
Kungahuset försöker skapa distans. Urdangarín ska inte längre representera kronan och inte heller delta i officiella evenemang. Men många uppfattar det som för lite och för sent.
Men det var Iñaki Urdangarín då som dömdes för detta. Det ska ha handlat om 60 miljoner kronor som man då har fifflat med. Prinsessan Kristina, hon fick böter, 2,5 miljoner ungefär. Och Iñaki, han dömdes till 6 års fängelse för förskingring, förfalskning och penningtvätt.
Skandalen förändrar bilden av kungafamiljen. I spanjorernas ögon står de inte längre över lagen.
Det var vid den här tidpunkten när skandalen kring Nos-fonden avslöjade, så man faktiskt började se sprickor i fasaden hos den kungliga familjen. Och man började misstänka att det låg så mycket mer bakom där. Den här vackra, fina bilden av familjen hade smutsats ner.
Förtroendet är skadat.
Trabajar, trabajar, trabajar. Para bien vuestro, para bien nuestro también de España.
Det är vintern 2012. Under en ceremoni hörs Juan Carlos säga att man ska jobba, jobba, jobba för er skull, för vår skull, för Spaniens skull. I flera år har Spanien befunnit sig i sin djupaste ekonomiska kris i modern historia.
La crisis llega al empleo. En el tercer trimestre del año el paro aumentó en 217.000 personas y ya hay casi 2
Tidigare har landet kunnat ta sig ur liknande svårigheter, delvis genom att justera pesetans värde. Men nu är det inte längre möjligt. Spanien har euron. Istället tvingas man spara genom uppsägningar. Konsekvenserna är tydliga.
Det är en problematik enorm att vara cerca de 50% de los jóvenes que no tienen trabajo. Eso es una cosa que a veces me quita el sueño, pero
kungen påpekar att det är sorgligt hur många som är utan arbete. Nästan 50% av ungdomarna. Han säger att det håller honom vaken om nätterna. Strax därefter viskar Doña Sofia i hans öra och ber honom prata till punkt. Musiken ska börja spela.
Jag lo sé, pero déjame hablar un momento.
Snart ska det låta annorlunda. För medan spanjorerna har blivit fattigare så har kungens förmögenhet vuxit avsevärt. Det går några veckor och blir april 2012. Och det är första gången en monark ber om ursäkt på TV. Vad som händer är början på slutet för den spanske kungen. Juan Carlos för Televisión Española.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro...
Jag begick ett misstag. Jag beklagar det verkligen. Det kommer inte hända igen, så säger kungen utanför sitt sjukhusrum. Efter de stora kontroverserna har kungen valt att tala direkt till befolkningen. Men det kommer inte hjälpa honom den här gången. 5 dagar tidigare var han i Botswana. En privat jaktresa. Semestern är betald av en syrisk född affärsman, rådgivare till Saudiarabiens kung, en av Juan Carlos äldsta vänner.
Det här hade nog Juan Carlos kunnat hålla som en hemlighet.
Mitt i natten reser sig Juan Carlos för att gå till badrummet.
Om det inte vore så att han under den här resan halkar och bryter höften.
Han flygs akut till Madrid med privatjet. Han behöver opereras. Nu får allmänheten veta var han varit.
El rey se recupera ya en planta de una operación en la cadera por una caída en la mañana del viernes cuando se encontraba en un campo.
Spaniens kung Juan Carlos har idag bett spanska folket om ursäkt för att han gav sig iväg på en jaktresa till Botswana mitt under Spaniens djupa ekonomiska.
Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen fortsätter att skapa protester.
En bild på kungen framför en elefant börjar cirkulera. Bredvid en annan man står Juan Carlos i jaktkläder i jordnära toner. Han håller ett gevär. Han möter kameran med en allvarlig samlad blick. Bakom honom ligger en död elefant, tung i det torra landskapet, med snaben vilande mot ett träd.
Det som hände i samband med Botswana-skandalen, det ena var ju att han var där med sin älskarinna och han sköt elefanter samtidigt som Spanien genomgick sin djupaste ekonomiska och sociala kris på många, många decennier.
Det finns ytterligare en detalj.
Han har ju varit en hög representant för Världsnaturfonden, så att jaga elefanter är inte någonting som han ska ägna sig åt.
85 000 underskrifter samlas in för att Juan Carlos ska avgå som hedersordförande i Världsnaturfonden, och han lämnar uppdraget.
Elefanter är en utrotningshotad art, men i Botswana kan man betala för att jaga dem. Man kan köpa en licens som inte är särskilt svår att få, däremot så kostar det. Det handlar om tiotusentals euro för att skjuta en enda elefant.
När ett land befinner sig i en sån ekonomisk kris som Spanien gjorde vid den tiden så blir det en väldigt symbolisk händelse. Att landets regent åker iväg på en lyxresa, dessutom jagar elefanter, dessutom tar med sig en mångårig älskarinna. Det blir som en nagel i ögat på folket som tvingas lida på så många olika sätt när de sparar och gnetar och försöker att överleva den här krisen.
Och så kommer en skugga fram. Hon som har funnits med bakom kulisserna i flera år. En ny bov i dramat. Skvallerpressens nya fixobjekt. Corinna Sue Sein Wittgenstein, den påstådda älskarinnan till Juan Carlos, avslöjas efter elefantjakten.
Och när han landar så förstår man att det är inte drottning Sofia som varit med på den här resan, utan det är hans älskarinna Corinna Susanne Wittgenstein.
Corinna i en intervju med OK Diario.
The narrative that was invented for me was extremely negative. They painted me as a sort of Marie Antoinette, Lady Macbeth, Wallis Simpson,
or a witch.
A witch who could be made responsible for everything that, as Shakespeare would say, was rotten in the House of Bourbon.
Jean Carlos var ju otroligt förälskad i Corinna.
En dansk-tysk affärskvinna med blont hår och elegant utseende. 26 år yngre än Jean Carlos.
Jag tror att ändå Jean Carlos såg Corinna som någon slags följeslagare, partner för resten av sitt liv. Men så blev det inte.
De har en kärleksrelation mellan 2004 och 2009. De är fortfarande goda vänner under resan till Botswana som Corinna anordnar.
Sen är det ju så att drottning Sofia och Jean Carlos, de har inte delat sovrum sen det sista barnet kom i stort sett. Det har varit en officiell hemlighet och det är så många som har känt till det.
Det här är ju bara början. För åren som följer växer anklagelserna. Jean Carlos och Corinna kommer att hamna i en bitter ekonomisk konflikt som drar in kungen i utredningar om skattebedrägeri och penningtvätt. Det kommer vi till lite senare.
Det blev enorma protester och man kunde se att opinionen svängde så negativt till Jean Carlos nackdel att man faktiskt ansåg att kungahuset var i fara.
Protestar contra la monarquía. Más de 30 partidos, sindicatos y colectivos sociales catalanes se han manifestado hoy en Barcelona. Han acusado a la monarquía de ser una institución antidemocrática, la llaman caduca.
60% av spanjorerna ville att Jean Carlos abdikerar. Varannan vill avskaffa monarkin. Demonstranter kräver en folkomröstning. De vill ha rätten att själva bestämma över monarkins existens.
Kungahuset är i kris, monarkin är osäker i Spanien. Man hoppas att sonen Felipe och hans fru Leticia som ett nytt, fräscht, modernt kungapar på något vis ska vinna spanjorernas kärlek.
La monarquía se vaya y la monarquía es una institución que se ha corrompido, que no tiene ninguna transparencia. Que haya muchos Mandelas aquí en España, que aprendan de Mandela.
Han verkar ha en föreställning om vart då vindarna blåser. Att det var en ohållbar situation för honom. Och det var en ohållbar situation för monarkin och för statsskicket i Spanien.
Och så kommer beskedet.
Den spanska kungen Juan Carlos, han abdikerar. Det här skriver spanska tidningar under morgonen. Och det är premiärministern som ska ha uttalat sig och sagt att det här...
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las cortes generales.
Juan Carlos vände sig till folket i ett TV-tal. 76 år gammal har han valt att abdikera från tronen. I sitt tal berättar han att det är dags för en ny era, dags för en ny generation att ta över.
Jean Carlos han abdikerar den 18 juni 2014 och man ser det som den ultimata lösningen på ett enormt problem.
De största partierna i Spanien, det konservativa PP och det socialdemokratiska PSOE, stöder den konstitutionella monarkin och röstar för lagen som tillåter Filip den sjätte att ta över tronen.
Filip är ju en person som har varit i offentligheten under en ganska lång tid och också visar sig vara duglig och redo för uppgiften. Och det har ju kanske visat sig med ganska stor tydlighet att han har varit allt sedan han tillträdde.
Ceremonin där abdikeringen blev officiell hålls 2 veckor senare i Kungliga palatset i Madrid. Det är kristallkronor i taket, marmorkolonner och kamerablixtar som studsar mot väggarna. När Juan Carlos den första kliver in i salen, han sätter sig ner. Bredvid honom sitter hans son, snart Filipe den sjätte. Drottning Sofia och kommande drottning Letizia bredvid dem. Längre bort i salen, infanta Leonora och Sofia av Spanien. Monarkins framtid. Juan Carlos sista akt som kung är att signera det dokument som tar hans rättigheter som monark ifrån honom. Han skriver under. Pennan darrar lätt. Det märks att han är rörd. Han reser sig. Han behöver stödja sig på sin käpp. Han har de senaste åren genomgått många operationer. Han omfamnar sin son. 2 kindpussar. Sen byter de plats. En symbolisk handling. Applåderna tar inte slut. Juan Carlos nickar och tar emot dem i flera minuter. Ett ögonblick ändrar bilden. Leonor, prinsessan av Asturien, går fram för att hälsa och hennes farfar tappar balansen. Han faller mot stolen bakom honom som fångar honom. En kropp som inte längre bär Spaniens krona.
Så det finns en historisk parallell i det här och det är hans egna pappa, Don Juan de Borbón. När Franco utsåg Juan Carlos till tronföljare så gick han om sin pappa och det gjorde han för monarkins skull, sa man. Nu upprepas historien igen, men rollerna är ombytta. Kungen som en gång tog över knuffas nu åt sidan.
2 decennier tidigare. Juan Carlos sitter på en bänk i en trädgård mitt emot journalisten Selina Scott. De filmar dokumentären A Year in Spain.
You're a king who pays taxes in this country like anyone else.
And how?
You're not going to tell me you're like every Spaniard who tries to avoid paying taxes.
Oh, well, I can't say it, but...
Juan Carlos skrattar och säger att det är klart att han måste betala skatt. Han är ju spanjor.
Because you're Spaniard.
You could easily have got away with it, though. You could have said no.
You're no. But... I would have suffered afterwards, probably the consequences, yes.
You sure about that?
Yes.
Ändå relativt ung kung, som framstår som karismatisk och folklig.
Men han har aldrig haft pengar på det sättet som kungar har, eller som man brukar ha på det sättet. Han har aldrig haft egna familjepengar.
Kunglig, men inte förmögen. Och kanske är det där någonstans det börjar.
Vem vet hur man ramlar in i en sån här spiral och börjar ta de här dåliga besluten som sen visar sig vara ödesdigra.
Efter abdikationen hoppas Juan Carlos att trycket från pressen ska mildras. Men istället händer motsatsen. Nu börjar nya uppgifter komma fram. Den 82-åriga ex-kungen har tagit emot 100 miljoner dollar från Saudiarabien. Corinna Susanne Wittgenstein pratar med en pensionerad polis. Hon tror att de har ett off-the-record-samtal, men hon blir inspelad utan sin vetskap. Klippen som läcks publiceras av tidningen OK Diario.
They all paid the commission. It was like around 18 million. And from that, they via me said to the king, okay, I'm not gonna pay you more money. Let me pay. Let me ask Khashoggi.
Hon talar om konton och provisioner och om Mecca.
I said to the king, are you completely crazy? You are going to take commissions for the Spanish companies that have succeeded the train yet, you are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money. And he got very angry with me.
Jean Carlos, han misstänks för korruption. Han tog emot ungefär 1 miljard kronor från den saudiska kungen och det var en så kallad gåva i samband med att Spanien vann ett kontrakt på ett snabbtåg, en snabbtågsbana mellan Mecca och Medina.
Juan Carlos skriver själv i sina memoarer att 100 miljoner dollar är en stor summa pengar, en gåva som han då inte kunde tacka nej till och att han i efterhand förstår att det var ett misstag.
De här pengarna var kanske inte heller den enda muta som den spanska exkungen tagit emot. Man har kunnat se att det finns fonder registrerade i Liechtenstein och Panama. Det finns konton på Bahamas och i schweiziska banker. Och där har det satts in pengar regelbundet under de här åren.
I samma samtal hörs Corinna resonera kring kungens agerande. Det handlar inte om en enskild betalning eller affär, menar hon, utan om en livslång vana. En kung som saknar känsla för var lagens gräns går, för att han alltid kunnat göra som han vill. Senare slussas en stor del av pengarna vidare.
The 65 million were a gift that he received from the late King Abdullah of Saudi Arabia in 2008.
Till henne själv, Corinna Susanne Wittgenstein. Juan Carlos hävdar att han bara anförtror henne pengar för förvaltning och att hon sen vägrar lämna tillbaka dem när relationen tar slut. Corinna säger något helt annat. Tidningen OK Diario.
You have to understand, I never asked for anything. I received this large amount of money. It was an enormously generous gift. I was very surprised.
Hon menar att det är en generös gåva. Hon kommer inte ge tillbaka miljonerna.
Vissa menar att pengarna är det sätt som Juan Carlos ordnar sin pension på. En strategi för att säkra ekonomin för nästa kapitel i livet.
2020 så började den schweiziska ekobrottsmyndigheten att utreda de här korruptionsmisstankarna. Och ganska snart så startade även utredning i Spanien kring det här. Ungefär 2 år senare så lägger man ner utredningarna.
Corinna i en intervju till tidningen OK Diario.
I think the problem really pertains to the fact that Juan Carlos was protected by the Spanish constitution and is inviolable.
Enligt den spanska konstitutionen är Juan Carlos vad som kallas okränkbar. Det betyder att han under sina år som regent har den högsta formens immunitet som gör att han inte kan åtalas för brott fram tills att han abdikerar.
There have been 40 years of a modus operandi in Spain that is quite well documented, I think, and it's known. During those 40 years of a family enterprise.
Corinna fick ju ta del av ganska mycket pengar från den saudiska mutan som gick till Juan Carlos. 600 miljoner kronor sattes in i hennes namn i olika fonder. När förhållandet tog slut så ville Juan Carlos gärna ha tillbaka de här pengarna. Därför blev också Corinna Susanne Wittgenstein misstänkt för penningtvätt.
2020, när deras relation surnat, stämmer Corinna Juan Carlos.
Hon anser att hon har blivit trakasserad, att hon har blivit förföljd, att någon har gjort inbrott i hennes hem på grund av de här pengarna, på grund av kontakterna och förhållandet som hon hade med Juan Carlos.
Juan Carlos förnekar det. Målet läggs till slut ner i brist på bevis.
Hon vill inte ha någonting att göra med honom längre. Hon säger att hon är rädd för honom. Hon misstänker att säkerhetspolisen varit inblandad i den här affären också. Möjligtvis för att försöka tysta henne eller att på något sätt skydda monarkin och det spanska kungahuset.
Corinna behöver inte betala tillbaka summan. Juan Carlos stämmer Corinna för förtal i ett försök att få skadestånd.
Det blev en ganska giftig och tråkig avslutning på den här långvariga relationen mellan Jean Carlos och Corinna.
Augusti 2020. En bil stannar framför Four Seasons Hotel i Abu Dhabi. Juan Carlos, Spaniens förra kung, kliver ur bilen med sina resväskor. Han räknar med att vara tillbaka i sitt land i mitten av september, låta trycket lägga sig och medierna hitta sitt nästa byte. Men så blir det inte. Monarkins rykte är svårt skadat. Han vet inte då att veckor kommer bli månader. Månader kommer bli år. När vi gör det här avsnittet så har han levt i exil i 6 år. Han återvänder då och då.
Men det var inte så varmt mottagande som han kanske hade hoppats på.
Besöken görs allt mer korta, diskreta.
Det var mycket protester. Det var många människor som stod och ropade och hojtade okvädningsord efter Jean Carlos.
Det verkar som att Jean Carlos verkar vara ganska ledsen och besviken över situationen.
Samtidigt är relationen mellan far och son ansträngd.
Felipe har varit så tydlig och stenhård i sin behandling av honom. Och det säger väl allt egentligen om rådande omständigheterna.
Uppgifter kommer fram om fler dolda tillgångar. Som en fond som Jean Carlos upprättat redan 2008, där hans son pekas ut som arvtagare. När det blir offentligt markerar Felipe tydligt. Monarkin ska överleva även om kungen offras.
I mars 2020 så meddelade Felipe att han vill inte ärva sin pappa. Han kommer inte ta del av pappans pengar. Han meddelade också att han stänger av pengakranen. Jean Carlos får inte ta del av apanaget eller några sådana pengar överhuvudtaget framöver.
Jean Carlos menar att han efter nästan 40 år i statens tjänst nu står utan pension.
Monarkin är ju en märklig institution i och med att det är en dynasti, men samtidigt är det en institution också. Och institutionen måste vara starkare och mer självständig än enheterna som utgör den.
Jean Carlos hyr en villa i Abu Dhabi. Bekväm, men inte lyxig, säger han. På vardagsrumsbordet står en bukett blommor från Mohammed bin Zayed Al Nahyan, kunglighet och Förenade Arabemiratens president. Det är en gest av vänskap. Det uppskattar Jean Carlos. Det är nu han behöver det som mest. Månad efter månad väntar han på ord från Madrid. Ord om att det är dags att komma hem. Han skickar meddelanden utan att få svar. På julafton får han insikten. Han öppnar datorn för att titta på den traditionella mässan som familjen brukar gå på tillsammans. På skärmen ser han deras ryggar i kyrkbänken. Han skriver i sin bok att avståndet mellan honom och familjen är mer än geografiskt. Julnatten är den mest ensamma i hans liv.
Att vara en sån älskad monark och så populär och har faktiskt suttit på tronen i nästan 40 år, så är det ett stort fall att gå från superpopulär till avskydd och hatad.
Han väntar fortfarande på en inbjudan från Madrid.
Och jag tycker man kan se det också nu på en åldrande Jean Carlos, att efter att han gick i exil 2020, då han bestämde sig för att flytta till Abu Dhabi, så är han en helt annan person. Han är bruten, han är sjuklig, han har en hemlängtan som är väldigt, väldigt stark. Han skrev ett öppet brev där han verkligen bad om att få komma hem, bad om att i alla fall få besöka sitt hemland igen. Han skrev att han behöver inte få bosätta sig om spanjorerna inte vill, men han vill ändå kunna sätta fötterna igen på spansk mark.
Men något sånt besked kommer inte. När Spanien firar 50 år av monarki är Jean Carlos inte där. Kungen som en gång återinförde monarkin saknas i firandet.
History, people who've written about the coup, have said that you could have fled. Did that go through your mind in that day, in that night, that you might have to flee, you might have to leave the country?
Never.
Ever?
Not a single split of a second.
Där var P3D om kung Juan Carlos av Spanien. Programmet gjordes av Pilar Legisamo och producerades av mig, Wendela Lundberg, under våren 2026. Ljudmixen gjordes av Fredrik Nilsson och vi är från produktionsbolaget Dist. Tack för att du har lyssnat.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.